Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ett, två, tre.
Chililu.
Chililu, Maria José.
Nej, men känner du Irina alltså.
Hej hjärta, hur mår du?
Jo, men det är fint alltså. Så jävla glad att se dig, hur mår du?
Detsamma, jag mår jättebra. Idag kör vi Skype-intro.
Yeah, woohoo.
Hallå Maria, vårt förra avsnitt, ärligt talat, hur trötta var vi?
Alltså vi var helt sänkta på riktigt. Så där får vi aldrig mer göra om.
Om vi skulle räkna hur många gånger vi säger liksom.
Ja, hemskt.
I det här avsnittet. Det var hemskt att lyssna på efterhand.
Det är knappt att jag stod ut med mig själv. Välkomna allihopa och förlåt oss.
Vi måste bara vara ärliga.
Ja, precis.
Spirituality, bara alltid vara ärliga. Nej, men förlåt oss för förra avsnittet. Det var kul innehåll, men vi hörde att vi var ganska sega. Och vi ska planera om och vara piggare och fräschare i framtiden.
Ja, allt för konsten alltså.
Alltid allt för konsten. Maria, vad ska vi snacka om idag?
Alltså idag ska vi surra om manlig självbild. Eftersom alltså, att vi fick ju rätt bra respons där med avsnittet om den kvinnliga självbilden, så tänkte vi så här, fan, vi måste balansera ut det här lite med manlig självbild, eller hur?
Precis, precis. Och vi har hittat två superintressanta personer, dickbärare som jag brukar kalla dem för, som identifierar sig som män också, som ska komma till oss och surra hjärnet. Och idag så har vi med oss Rodrigo Rodda González från Handen på hjärtat. Det är en podd som jag älskar. Både Maria och jag känner ju Rodda sedan tidigare. Men det var länge sedan vi hade träffat honom. Så han kom och hem till dig, Maria. Och vi surrade så fan. Och han hade skitmycket bra och intressanta grejer att berätta. Eller hur? Jag bara blev övertagen av två chilenare. Och bara, chill! Chichichilili!
Vi surrade som fan alltså. Ja, men det var sant alltså, våra intervjuer tar ju typ så här 4 timmar.
Ja, men alltså, det går ju inte att göra det kortare. Det är helt sjukt.
Nej, alltså det är sjukt för vi surrar så mycket.
It's men vi får så bra alltså vibe. Det är det, man får så här mode. Det går inte att klippa liksom. Man bara snackar om det ena och det andra och man får så här bra känsla och det blir ju ganska, det blir eftersom det blir personligt. Så blir det som att man inte riktigt kan klippa det. Utan det blir som att man hamnar i en bra vibe. Och sen så kommer det fram grejer. Och man vill inte klippa. Så därför så ska vi
det ena leder till det andra.
Ja, vi kommer vara lite mer så här, att ta saker och ting som det kommer. Och inte redigera så mycket.
Precis, precis. Och ja, och sen så, alltså när man träffar alla de här intressanta människorna som ger så mycket av sig själva liksom också, så vill man ju inte avbryta. Man vill ju bara inte sluta surra. Så we like surra tills vi dör, alltså.
Exakt. Det är så jävla nice. Vi kommer ändå göra det, du och jag, oavsett om vi har en podd eller inte.
Ja, men exakt, no. Exakt. Det har vi, det kan vi i alla fall konstatera, alltså. Allt annat kan bara hänga i luften. Vi kan i alla fall konstatera att du och jag surrar tills vi dör.
Surtanterna, va?
Menar vi med manlig självbild då, när vi säger att vi ska surra om manlig självbild?
Jo, men det vi menar är ju precis som att om man har lyssnat på självbilden till exempel, då vet man ju att självbilden är idén om vem man är i samhället. Och den bilden kan ju skifta mellan i olika åldrar, olika miljöer, och man blir påverkad av sin uppfostran eller den kulturen man lever i. Och eftersom vi är så otroligt heteronormativa i vårt samhälle över hela världen, så är det en av de absolut största grejerna som påverkar vår självbild, det är om man har en manlig eller kvinnlig självbild. Och det är också en anledning till varför det blir så komplext och så idiotiskt, kanske dumt ord, men det blir så svårt att vara icke-binär i ett sånt samhälle.
Mm, det är som att vi har en begränsad liksom identitetsskala.
Alltså, den är så begränsad. Mm. Men nu har vi faktiskt pratat, den är begränsad, men nu har vi faktiskt, nu när jag pratar om det så känner jag hur heteronormativa vi har varit.
Mm.
Det får vi verkligen råda bot på i framtiden.
Mm,
men nu har vi i alla fall intervjuat då det vi pratar om manliga självbilden, då är ju det klassiska är att en man, en riktig man, jag gör citationstecken, är en stark person som gärna är ledare, som är som är duktig på att ta beslut, som håller på med sport, som är, har ett sexuellt driv, som är starkt, som har pengar eller klarar sig, status är ju viktigt för män, så de har helt andra drivkrafter. För vi pratade ju om, du och jag pratade om hur skönhet påverkar den och den pressen på att vara snygg helt enkelt,
mm.
passa in i normen rent fysiskt.
Mm.
Vi kommer ju också i framtiden prata om hur, vilka egenskaper man har som kvinna och hur det påverkar, det kommer vi prata om i framtiden.
Mm.
Men Rodda pratade vi om att hur är det att växa upp som pojke liksom? Vad är det att bli man i det samhället vi lever i? Och hur har man liksom, för eftersom män oftast växer upp genom att man tar bort en ganska stor del av känslolivet och hur det påverkar och så här, vad händer när man tar tillbaka den makten, för män kan ju också ta tillbaks en makt vilket är att kunna uttrycka känslor.
Vänta gumman,
då har vi pratat.
Ja. Vad heter det? Tänk på att det är intro. Tänk på att det är intro.
Sorry.
Du surrar alltså.
Jag vet. Alltså, somebody stop me because this is impossible. Okej, men nu kör vi. Hallå, du roastar mig. Jävla chilenare bara, excuse me, you're talking too much. Man bara,
hey, wrap it up.
Oh. Fan, jag hatar det alltså. Okej, ladies and gentlemen, välkomna nu vår boy Rodrigo Roda González från podcasten Handen på hjärtat. Let's do this.
Alright.
Vi är här med gäst, det är fett nice alltså. Första gången vi har en dude in the house. Välkommen.
Mina surret.
Ja. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Ja, men just alltså.
Vi har en paisano in the house.
Vi ska prata om självbilden
idag. Den är väldigt viktig
alltså. Den är mycket viktig.
Alltså gud, förlåt. Vi tänkte att eftersom vi snackar om kvinnliga självbilden och om den manliga blicken, så ville vi bjuda in dig för att höra hur det ser ut på andra sidan, så att säga. Och
what's it really like on the douche side?
Let's talk about the douche side alltså.
Nej, men det ska vi göra. Och vi kanske bara ska kasta oss in och fråga, hur formades din självbild?
Fan, det är en fråga som, innan vi började spela in så pratade jag och Maria lite innan om det också. Och det är så här, det är svårt, för det är sånt som man själv inte reflekterar över alls. Man tänker inte på saker och ting annat än från sitt eget perspektiv liksom. Det är svårt att så här, för att ens självbild på något sätt baseras ju av hur man upplever att andra uppfattar den på något sätt. Så att alltså, frågan är så svår, för att man blir formad hela tiden. Man så här, testar grejer och man känner okej, det här kändes bra för att folk reagerade på det här sättet på det här. Alltså, det formar ju en på ett sätt. jag minns en specifik händelse när jag gick i skolan. När jag först började tänka på hur jag uppfattade det så här, du vet, visuellt, hur man ser ut och så. För det påverkar också en, ens självbild. Och så stod vi och tjuvrökte, som man alltid gjorde i skolan på rasterna. Och så är det någon som säger så här, ingen här har snygg näsa. Och jag kommer ihåg att jag bara, fan, menar hon? Fan, säger hon? Min näsa är hur rak som helst. Men då var det så här, jag är en fett stor näsa. Alltså, nu, men när hon sa det, jag bara, fan, menar hon? För då var ingen här snygg. Jag tyckte min näsa var skitsnygg. Jag bara, shit, den är så jävla rak. Alltså, shit, vad snygg den är. Och bara, ingen här snygg näsa. Och då, det påverkade jag bara, oh, shit, jag har ingen snygg näsa. Fan, jag har en stor näsa. Shit, jag har en stor näsa. Varför är det ingen som har sagt någonting? Varför är ingen som säger någonting så här?
Ja.
Och de grejerna påverkar ju en så här och formar ens självbild. Mm. Och det är bara en superliten grej. Men flera sådana grejer påverkar ju ens självbild. Och ändrar en hela vägen. Så jag vet inte riktigt hur jag ska svara på hur, liksom, vad jag har haft för självbild. För att den hela tiden påverkas av hur andra upplever den på något sätt.
Mm.
Och det är svårt att... Jag tror att det svåraste är att kunna forma sig själv baserat på hur man mår utan andras, liksom så här, hur andras sätt att uppleva en påverkar en, ifall det makes sense på något sätt.
Mm.
Jag vet inte, jag gick iväg på någon rant. Jag vet inte om jag svarade på frågan. För jag
nej, men
By the way, vad snackar jag om? Jag pratade om allt sen du kom hit. Vi satte på den här, vi började spela in 3 timmar efter att råda kom.
Jag var tvungen att hejda damerna här, jag bara, inte bättre om vi spelar in allt det här. Ni har gått miste om så mycket alltså, grejer.
Han bara, jag blir trött på er, Sven. Jag vill börja tagga hem nu.
Go, alltså.
Han bara, ni suger muster nu med, alltså.
Oh, shit, alltså. Nej, men jag tror att du har rätt i det du säger. För att jag tror också att det är så med självbilden. Att det är svårt att veta vad som är vad. Mm. Och det är också svårt... Och veta när saker och ting ändras och sådär. Men vi vet ju om att vår självbild ändras med tiden och med miljö. Och det vi är lite ute efter det som vi har pratat om tidigare, det är att hur manlighet, alltså såhär, hur du har förhållit dig till manlighet som när du växte upp.
Ja.
Att hur vilka influenser tror du att du blir påverkad av när det gäller så här, när du lärde dig om manlighet. För manlighet är någonting som man lär sig och tar efter. Det är ingenting man föds med. Pojkar föds inte med manlighet. Pojkar tar efter manliga förebilder. Och vi vill titta lite på hur du så här, vilka förebilder hade du? Vet du liksom, för det någonting som du lärde dig som du kände dig bekväm med? Andra saker kanske du kände dig obekväm med. Och så, ur det perspektivet, om vi liksom begränsar det kanske är enklare att svara på det.
Alltså det är ju just i den åldern när man ska börja identifiera sig som man, så är det ju, man är ju så mottaglig för intryck i den åldern när man är så 13, 14, 15 så, då är det ju, och det man får utskjutet på sig från alla håll och kanter, det är filmer och musik. Och i de här två grejerna så det sjungs om hur män ska vara så här, så, liksom, väldigt så här, grab your dick if you love hip-hop, massa sådana grejer, man får läsa att man ska ta sig på kuken, det var hip-hop då, precis.
Ja, precis, det kanske man ska sätta i kontexten.
Precis, och det är all möjlig information kring det där kommer till en i form av musik och filmer och så här, du vet, bros before hoes och allt det där. Så här, liksom, så här, man ska göra si eller så för att vara en man, för att kvinnor vill ha en man. Det är mycket sådana grejer som påverkar den. Och alla som kommer med den här informationen har själva blivit påverkade generationer tidigare på samma sätt.
Patriarkatet.
Jag vet ju som sagt inte alla grejer kring patriarkatet, men det betyder ju inte att jag inte omedvetet drar nytta av de förmåner som ingår i den, liksom, vad ska man kalla det, spelplanen eller den strukturen. Liksom. För det är ju det privilegiet, det är grejer som man drar nytta av utan att veta om det. Ish.
Precis, tänker jag. Som att vara vit, liksom.
Precis. Man vet inte vad man har för liksom, förmåner.
Men hemifrån då, alltså typ i din familj, hur var det liksom, hur formades den via dem? Tror du? Alltså, jag menar, det är kanske inte så här att det är en hel sanning. Eller den sanningen är för dig idag.
Ungefär
men,
vad du, vad du...
Som du minns eller vad du, om du...
Alltså min mamma var ju mer den som var så här att en man gör inte så, en man gör så här. Alltså, tänk på det.
Mm.
Men Jag pratade, jag minns inte om det var med dig eller om det var med Irina tid innan vi började spela in, om att man är i skolan.
Ja, men var det med det? Ja.
Man är i skolan typ mer än halva sin vakna tid. Så du kan ha världens bästa uppfostran hemma. Du kan ha världens mamman eller pappa med bästa liksom så här råd och så. Men sen kommer du till skolan och där formas du och påverkas och fostras av andra män i skolan som har blivit fostrade av andra så här, äldre. Så det är en så här generationsgrej som skickas till en då, liksom där och då. Så att när man kommer hem från skolan så kanske man inte kommer hem med kunskapen om geografilektionen som var den då. Så man kanske kommer ihåg någonting om andra världskriget som läraren liksom försökte lära ut. Men man kommer mycket mer ihåg någonting annat som någon äldre liksom, skolkamrat kan ha sagt som man sen har nytta av i, vad ska man säga, i den sociala cirkeln efteråt. Precis. Man går hem från skolan och sen så är man hemma. Och så hur var skolan? Jo, det var jättebra. Det var geografi eller whatever the fuck. Mm. Och sen drar man till ungdomsgården och sen så fortsätter man där med det som man liksom, de sociala strukturerna som är hur man så här, kommunicerar med varandra. Så här.
Men hur var det då? Din, om vi bara tittar på din högstadieperiod. Mm. Vad var det för slags stämning bland killarna? I din, liksom, i din umgängeskrets. Hur var det? Var det liksom duschbeteende? Eller var folk liksom... Det är väl ganska duschigt?
Alltså, det är ju det. Det är ju som... Det finns ju också en pecking order. Vi var lite inne på det också innan. Mm. Som man kan se till exempel på gympalektionerna. Så här, om det är någon så här lagsportsgrej. Så kan det vara så här... Ah, du och du, ni ska välja lag. Och sen så ska folk plockas. Så här, jag tar den. Och den ordningen är ju, den brukar ofta representera ordningen som är liksom en social rangordning inom de grupperna som man liksom umgås med, hänger i skolan. Och den känns som att det är lite av en ond cirkel. För att ibland så kan ju till exempel... Eller jag upplevde det som att ibland kunde lärarna haja sig av vilka är de bästa, mest atletiska eller vad fan det nu kan vara i skolan. Och sen så tar de dem och sen kan vi dela upp dem så att det blir jämnt. Och så får de två som är alfahannarna eller vad man ska kalla i skolan, de får välja. Och sen så väljer de utifrån vilka de tycker är bättre. Och på något sätt då så stärker man ju den här bilden, känns det som, de här rollerna. Och även när det inte var så, om de kunde välja någon som inte var sportig. Så de personerna är ju... så, vad heter det, ingrodd eller inarbetad i de här rutinerna, så de väljer automatiskt den som är bäst också, för att de vill ju vinna och för att de vill plocka poäng hos den här alfa-personen och så får ju den här alfa-personen så här bekräftelse på att han är omtyckt på alla plan på något sätt, känns det som. Så att, alltså det, jag vet inte, det är svårt.
Men liksom... alla minns ju verkligen det scenariot. Ja. Alltså när man fick stå där och skulle bli utvald eller inte bli det.
Typ. Och det är antingen ångest eller så är det att man känner att,
ja, så att man yes, lyckas. Man säger, yes, ja.
Jag vet att jag kommer bli plockad först. För jag är lite, och det handlar ju om just de här sakerna. De här manliga attributen. Att vara stark, att vara duktig på sport. Muskler. Var bestämd, ja, och auktoritär och liksom,
ledartypen.
Det är det som symboliserar en man redan från väldigt ung ålder. Men hur kände du att du kunde identifiera dig med den liksom, så här, ur liksom alfahanne rollen eller kände du liksom hur...
Alltså jag var ju rätt... vad ska man säga? Alltså, jag var ju aldrig nere i botten på något sätt, om man säger så. Jag hängde väl med de som var bland de populärare. Och jag var inte högst upp i den här Kim, men jag var i den grupperingen. Liksom. Så att jag behövde typ aldrig lida ur den aspekten. Jag var liksom aldrig nere. Annat än om det kunde vara grupperingen årskullarna innan. Så kunde ju de komma också. De kunde ju... trycka ner alfagruppen som var några kullar nere eller under dem liksom. För de var ju äldre liksom. Precis. Så de yngre, som en äldre alfagrupp kan ju trycka ner en yngre alfagrupp liksom. Så det var väl mer där man kunde, så man visste, så man visste sin plats och sin roll på något sätt ändå. Så här, vi är de coola, men där är niorna, vi ska nu chillar vi lite, vi är bara sjuor, vi chillar lite så här. Så att det påverkar det också. Jag vet inte, det är så märklig grej som du säger. Och sen så just de här gamla strukturerna. Jag köper att de var nödvändiga på så här stenåldern. Mm. Bara, visst, man började vara stark och kunna fucking döda en sabeltandetiger med ett jävla stenspilt och sånt. Vissa var jägare och andra var samlare. Visst, jag köper det, men nu behövs ju inte det. Så här.
Ja. Jag tänker också på att det blir så sjukt urval. För att när vi är så... När vi säger reklam och media och filmer som du pratar om, allt som vi blir påverkade av. När vi har så snäva normer, då är det så många människor som är utanför de normerna. Och då, både för män och kvinnor. Och det är som att det blir omöjligt för alla att passa in i normerna. Och därför så jag vet inte, det är bara en så sjuk grej att såhär, ha någon slags pyramid där alfahannen och hon amazonas kvinnan
heter det omega, heter det så?
Alfa och omega. Jag killgissar jättemycket. Det är en grej.
Vi kallar det bro science.
Ja, men det var bara killig på det sättet. Killig.
Hur är man killig?
Jag vet inte! Just den här pyramiden är så jävla märklig bara i sig. Som du säger, att när man pratar om det så här så förstår man ju hur sjukt det är. Och när man är så som barn fattar att, så här, att man blir utplockad och utvald. Det gör ju någonting med en.
Det påverkar ju ens självkänsla på något sätt. För den är ju lite... och självkänslan sen påverkar ens självbild. Men självkänsla är ju lite baserat på prestationer. Så att om man blir plockad eller vald utifrån sina prestationer så påverkar det ens självbild indirekt på något sätt.
Absolut. I alla fall i det här, vi ur ett spirituellt perspektiv så har ju prestationen inte lika stor betydelse. Utan ens värde har ju, är oberoende av prestationen. Men i vårt samhälle där, som är kapitalistiskt...
Fast det kan ju vara lite sis.
Jo, alltså det spirituella ska man ju absolut ge tillbaka hela tiden. Men det är inte så att prestationen i sig betyder inte, ger inte ditt människovärde. Förstår du? Så här, du är inte mindre värd för att du inte presterar. Så det betyder inte att man inte vill prestera. Men alltså, det finns ett grundvärde. Men vi har ju ett värde där vi... Det är kapitalistiskt. Alltså du måste arbeta. Du måste tillföra... någonting för att du ska vara värd någonting. Och det börjar redan i sån ung ålder. Att liksom...
Ja, nej, men jag tänkte mer alltså, i det spirituella att det blir så här. Det finns en teori om att det ska vara så. Men sen i praktiken, i den här dimensionen i våra fysiska kroppar så ser det ju annorlunda ut.
Ja, gud ja.
För vadå, en shaman har ju högre status än någon annan liksom. Det är ju så. Alltså till och med där så är det ju så här. Ja, om du är munk liksom... och ber och mediterar liksom, då får du ju högre status också.
Det ser man också i hinduism som också är så här en väldigt populär så här spirituell religion eller vad man ska kalla det, så inom sina kast också. Jag vet inte supermycket om hinduism, men jag vet att det finns kast och så här, vissa är värda mera, så har de sin brunnen på pricken.
Ja, precis.
Vad man var i sitt tidigare liv, I don't know, jag vet inte.
Ja, men exakt.
Men det är egot att vi har så här behov av att kategorisera varandra konstant liksom. Men problemet är ju då med, vi pratade om den kvinnliga självbilden, om att skönhet är så otroligt viktigt för kvinnor, och också att liksom ta ett steg tillbaka, att alltid anpassa sig, låta mannen bestämma först. Och det låter ju så här supermacho, men folk gör ju, vi gör ju det hela tiden liksom, om än subtilt. Men i den manliga självbilden så är det ju helt andra attribut och liksom press. Och just det här med att alltid liksom ta för sig pengar. Och också så här, sexuella erövningar är viktigt, vitalt och så här, statushöjande liksom. Men har du en relation till, vad har du för relation till de sakerna? Nu vet ju vi att du har en ganska avslappnad, eller så här, inte den hetsen, men tidigare har du känt av liksom press på att så här, uppnå de här attributen för att...
Ja, såklart. Alltså, det var ju... till exempel när folk började bli med oskulden, då var det också så här, shit, nu måste jag bli med oskulden, så här, fan gör jag det, så här. Nu måste jag så här, hitta någon att bli med oskulden med. Det är ju också en så här konstig grej, så här, att det finns en press på att man måste ha sex med någon, så här, det är ju superkonstigt.
Ja, verkligt.
Och även där var det så här killjargong, så här, fan har du inte legat än, eller det är så här, sånt. Det är liksom, det var ju så här, det är en konstig grej bara, så, så att man kände ju sån press fanns ju absolut. Och som du säger, så här, kvinnor skulle erövras liksom. Det var så här,
Man tar dem liksom.
Ja, man måste ta för det så här. Men så har du inte legat, fan, du måste ta för det lite mer så här.
Det är så vi pratade om på spanska. Ja. Det finns ett uttryck att man har legat med något och man äter
man, man har ätit
dem. Ja, ja, man har ätit upp dem. Ja. Liksom, för att det är du som... Det är ett objekt liksom som du tar. Det finns till och med i språket, insprängt i språket hur och på alla språk. Men för det är också en sån press med, jag tänker också på, jag hörde någon säga att det är en stress i sig också att alltid så här, behöva bevisa att man alltid är liksom som man ska man alltid ska ställa upp eftersom allt det förväntas. Även kvinnor förväntas att en kille alltid ska vara kåt, alltid ska vilja ligga, alltid det liksom på, men det är ju bara en fix idé liksom, som beror på så mycket mer än bara faktum att det är en dickbärare liksom.
När man pratar om den manliga självbilden så tänker jag så här, alltså att män har ju drabbats av patriarkatet på ett negativt sätt också. Och att det har funnits konsekvenser för er också. Till exempel som att så här, gråta offentligt eller gråta framför andra.
Det liksom. Ska man inte, det är inte något. Män får typ bara gråta på begravningar och typ om man slår lilltån i dörrtröskeln. Det är de två
gånger. Gråter man då för allt annat som man har varit med om i typ senaste...
Ja, hur gör man? Alltså, gråter du? Eller har du gråtit framför
jag gråter, ja, det har hänt, absolut, självklart. Men jag gråter inte superofta, men om jag behöver gråta så gör jag det. Jag är så här...
Men det känns det jobbigt att gråta framför typ framför folk eller framför
varför? Nej, alltså om jag behöver gråta för att någonting har hänt, då gråter jag, sen så berättar jag det här har hänt. Och då är det så här, då vet ju någon så här, shit, det där, för fan vad jobbigt, det där har hänt liksom. Men det är inte som att jag är ute liksom så här på allmänna platser och så här, fan, nu behöver jag gråta och sen gråter jag liksom här, utan det skulle vara men för det skulle ju vara en väldigt komisk situation om jag bara satt på så här Espresso House till exempel och bara så här, sitter och jag sitter och scrollar i min lur och sen bara gråter liksom. Det skulle vara ganska konstigt liksom.
Det skulle vara lite...
Men precis, men då är det ju lite som det här som jag sa, om jag behöver gråta så gråter jag och sen så berättar jag vad som har hänt. Men för vi har ju alla kollat den här dokumentären som vi pratade om, den här, vad heter den, The Masks We Live In eller vet du, och där pojkar uppmanas att inte gråta för att män gör inte det. Där är det ju en situation där någonting händer, exempelvis att någon pojke kanske ramlar och slår sig. Så där händer någonting och då finns det ju ett belägg för att gråta. Så jag får ont, jag har gjort illa mig, jag behöver gråta nu. Och då får man höra att det där är fel. Så du ska, män ska inte gråta. Det är svagt att gråta, hela den grejen liksom. Så att det är där skillnaden är. Om jag behöver gråta nu, då gråter jag. Och sen så kommer ju någon som jag känner, som jag har sunt förnuft. Och shit, hur står det till? Vad händer? Så och då säger jag så här. Då gråter man sig. Det här har hänt! Så här, och sen så hajar de så här. Shit, det är klart att du gråter. Så här, det är lugnt. Så här, gråt på. Till skillnad mot när man var liten. Och så här, det här har hänt! Och sen så här, ja men hörru, sluta nu. Är du en tjej? Kunde man få höra så här. Vilket redan där började precis. Längre. Jag var inte så jävla mesig eller vad fan det nu kunde vara. Så är du bög till och med kunde jag säga. De grejerna så här. Så det är, ja, det är märkliga regler som finns i livet. Eller regler, jag vet inte vad man ska kalla det.
Ja, alltså, ja, visst.
Alltså, det är ju,
nej, men förlåt, jag skrattar för att jag bara såg framför mig.
Ja, men det är en cool situation.
Ja, men så här, hur män typ så här, har fått lära sig att inte gråta då. Så istället så bara så här... Folk bara typ medvetet slår så här foten i väggen och bara, för då är det okej typ. För att såhär, shit, jag mår jävligt dåligt, hur gör jag? Man måste slå in lill tån i liksom någonstans för att så här. Och då blir det ju ganska komiskt för att så här, det finns inget annat sätt att gråta på typ.
Nej, men jag tänker så här att det där i till slut, det är så avprogrammerat i många män. Så jag tror att så här, även om det skulle finnas ett infall att gråta ibland, om du hade vuxit upp på ett sätt som många pojkar växer upp nu, tror jag. Om det var mer tillåtande, då skulle man antagligen gråta mer vid fler tillfällen. Men nu är det så avprogrammerat. Det finns inte ens. Alltså, det finns inte ens så här. Och sen är man ju olika som person. Men jag kan känna igen mig det jättemycket. Jag gråter. Jag är stenhård liksom.
Men vad menar du när du säger att det inte finns? Jag tycker det. Alltså, menar du att det inte finns att folk säger så här, sluta gråta?
Nej, jag menar att det inte finns, att du ens vet om att du har ett behov av att gråta för att du har liksom programmerat bort den idén, alltså såhär, idén om att såhär, det händer någonting, man bara fan det här tycker jag är fett jobbigt. Om du hade varit tillåten som barn så hade du kanske gråtit då och varit så här, till och med jag, då hade man kanske bara okej, jag tycker det här är jobbigt, jag behöver gråta lite. Mm. Men eftersom man är så av så här,
avtrubbad
känslomässigt, så är inte det ett alternativ. Mm. Men att gråta är ju en release. Det är ju typ som att meditera eller någon, vad som helst. Det är liksom att uttrycka en känsla hela för vägen ut. Mm. Det är så här, få känslan att få en hel loop liksom. Mm. Och då när du gråter eller skvätter för du tyckte någonting var jobbigt, då släpper du det. Mm. Annars, för det är det också män gör, de lagrar, lär sig att lagra negativa känslor. Mm. Och sen så, ja, så snappar man vid förr eller senare. Sen så, eller blir så här bitter och hatisk, ja, eller alla de här känslorna. För det byggs på. Mm. Det är små saker som händer hela tiden. Och där är kvinnor mycket, där lär vi oss kvinnor att det är okej. Vi får gråta, vi ses ju som svaga, absolut. Mm. Men det är vår roll liksom. För det är den lotten vi har, så här, att vi är känsliga. Mm. Men det är intressant det där med hur... Man vet ju inte ens vilken person, man vet ju inte ens hur pojkar och män skulle vara.
Nej. Jag har en kompis som ibland så drar ut och åker bil och gråter konstant. Ja. Så när han behöver gråta av sig, det. Då drar han ut och åker bil och sen så, så åker han runt och bara uff.
Men jag har också hört att
så här, det där är så här, man bara fan.
Men det måste ju vara så här rent klänsande.
Ja, det är klart att det är det. Det
känns superbra.
Om man känner ett behov av att sätta sig i bilen.
Om jag hade haft körkort.
Det var väldigt omanligt att jag ska köpa
en damcykel som du kan cykla runt och gråta i. Fast bara när det regnar så det ingen ser.
Ja, exakt. Smart. Alltså vilken plan. Identifierar du dig till, eller så här, hur förhåller du dig till det latinamerikanska? Dina föräldrar kommer från Chile. Mm. Har du någon slags relation till den liksom, kulturen i manlighetsaspekten? Liksom?
Alltså, jag kände igen så mycket från det du berättade om när din mamma började...
Nu pratar han med mig, Maria.
Precis, förlåt, jag pratade med Maria. När hon berättade att hon blev så vansinnig på sin mamma för att hon serverade männen i hushållet hela tiden. Så här, laga mat, så här. Och det har jag upplevt jättemycket bland mina släktingar i Chile. Jag åker hem till min kusin till exempel. Mm. Och då kommer man dit och så här, el niño hit och el niño dit. Du vet, han måste få mat. Och det var så, alltid tre rätter. Och hon var bara hemma och så kom hennes man, du vet, på lunch från jobbet och så skulle han äta sin mat och sen så var hon där och tittade på telenovella. Så här, det var att jag hade ätit klart och jag tog min tallrik och skulle gå och diska. Hon bara, nej, vad gör du? Så här, du kan inte diska. Jag bara, vad menar du? Det är klart jag kan diska, jag är inte handikappad. Mm. Var så här, och
du bara,
jag är emotionellt handikappad. Jag funderar, min mekanik...
Jag kan inte prata med, jag kan inte diska.
Min mekanik funkar helt och hållet. Så att hon bara så här, men du kan inte diska. Men det tar 2 sekunder så här, bam, så här, ställer det. Och alla mina andra så här, kusiner, de ställer sig på går. Tallrikarna ligger där.
De har vilken tönt.
Ja, de bara, vad gör han?
Men det är privilegiet du utnyttjar alltså inte ditt privilegium som du har som man i den situationen.
Nej,
att alltså, slippa göra någonting. Du går emot det. Du bara, men jag tänker diska min egen.
Men det går lite med det här så här, att ha lite sunt förnuft också, men lite så här, fan heter det, manners. Vad fan, du är gäst hemma hos någon så du har fått mat, så att diska din fucking tallrik. Såvida inte de har en diskmaskin så är det liksom så här, ta din tallrik och så gå dit med den i alla fall. Gå till köket, men visa, gör en effort. Det är en liten grej, det är bara en liten så här,
som är självklart för dig.
Fest. Ja, precis. Så det var, kände jag igen när du berättade så här, om just det här kvinnorollsgrejen och så. Så det är väl typ det som jag har känt av i Chile, att just de här rollerna, så kvinnan ska vara hemma och mannen ska vara och jobba liksom, och hon ska bli en hemmafru och det ena och det andra och hela den grejen liksom.
Nej, apropå det här med det jag sa med min mamma, så pratade jag med Irina om det igår, tror jag, när vi diskuterade inför avsnittet idag om att, så här, att jag har inte lyssnat på det avsnittet igen, men jag minns att jag så här, sa till exempel som det och andra saker som jag så här, har gått igång på med min mamma, att det har varit så här provocerande och att det har varit en komplicerad relation att jag har haft en komplicerad relation till henne på grund av såna här saker. Mm. Att hon har fått representera den här kvinnan som jag inte vill bli. Mm. Fast så bara, jag bara, Irina, det är som att jag outar min morsa på ett negativt sätt. Ja. För att hon är också den, typ, om inte den absolut största inspirationskällan i jättemånga saker som jag tänker i, så här, i feministiska frågor och kvinnlig förebild och så vidare. Du pratade också om innan det här med så här, generationsgrejen. Alltså, för att om vi pratar, om vi
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kommer ju komma fram till det sen senare, men att vi måste ju bryta det här. Alltså vi är medvetna nu, eller många utav oss i alla fall, medvetna om att det finns en man i kvinnlig roll som är negativ lagd, liksom, som är sjuklig eller som är banal, liksom, som inte är till godo för någon utav oss, varken män eller kvinnor eller liksom andra identiteter. Så att vi måste bryta den, och att det är jävligt obekvämt att bryta liksom sådana strukturer. Och att det handlar väldigt mycket om att så här, konfrontera sina egna demoner som man har. Som bland annat kan vara liksom nära och kära personer. Så det, man menar ju inte, jag menar inte illa att så här, disrespekta min morsa. Utan så här, fast jag måste ju kunna prata med henne och med andra om vad hon har reproducerat. Precis som att nästa generation, om jag får barn någon gång, kommer ju konfrontera mig med vad jag har liksom reproducerat. För jag kommer ju också reproducera omedvetet eller medvetet in saker i mina barn. Liksom. Men vi måste ju prata, alltså lyfta upp det.
Men är inte det som kärlek? Det är ju kärleksakt ju. Att du såhär, typ såhär, vill, du vill ju bara reparera och förbättra både din självbild och din såhär, ta tillbaks makten, eller vad ska jag säga. Och du, i det gör du det. Du liksom undersöker var du kommer ifrån. Och jag menar, det är en som, såhär, spirituell tanke som jag gillar skitmycket. Det är typ att folk gör så gott de kan i den stunden. Där det är där de är. Så gör man så gott man kan. Alltså man kan vara jättedestruktiv, men man vet inte bättre. Man vet inte hur man ska göra något på ett annorlunda sätt. Så hon gjorde ju det hon trodde var bäst för dig.
Absolut.
För att du skulle passa in i patriarkatet. För hon vet ingenting annat än patriarkatet.
Nej.
Och då ska man leva upp till den här rollen. Och hon försökte guida dig till att bli en bra kvinna. Och så här, passa in så du får dina benefits som du borde ha som kvinna i patriarkatet. Det är det handlar om. Det är inte,
men precis. Och det var det jag tänkte på när du sa att, såklart att, alltså, du Rodda hade, sa tidigare när vi pratade om att så här, men det är klart att min mamma också har sagt det där. Att som man behöver göra det här och inte det här. Alltså, de reproducerar ju omedvetet eller medvetet.
Det de har fått lära sig.
Det de har fått lära sig för att hjälpa oss. Liksom, för att inte vi ska bli utsatta för mobbning eller bli utsatta för liksom, att bli outsiders i den här liksom, triben som vi letar efter. Liksom, att så här, tillhöra en grupp. Liksom. Och då tycker jag väl de någonstans att så här, ah, men det var ju tur att Rodda, Irina och Maria ändå hamnade i någon form av kontext. Alltså nu, alltså så. Så att de tycker, någonstans har de ju bidragit till någonting som har varit positivt, samtidigt som att vi har upprätthållit strukturer. Vilket är fett frustrerande. Liksom. Så det är lite både och.
Men det är en resa.
Ja.
Nej, men det som jag tänkte ta upp med Rodda här, passa på. När det här, det är att just det här, det finns ett rovdjursbeteende som jag tror som kvinna, man känner av effekterna. Man vet att det händer, det är som ett så här orosmoln av testosteron och massa så här energi, så jättestark energi som rör sig i grupp eller individuellt. Som man vet att man måste vara rädd för. Så, här, så man vet så här, att det här gör mig osäker. Och då är min fråga, du nickar och igenkännande, då tänker jag så här, hur är det från ditt perspektiv? Liksom, hur har du, du har väl självklart varit med om en sån situation? Så här,
ja, såklart. Men, alltså, vi hade ju Nina Rung som gäst i vår podd. Hon berättade ju mycket grejer som man själv inte tänker på. Bland annat att män är homogena. Det vill säga att de umgås bara med män, till mesta dels. Just och då påverkar man ju varandra liksom. Så man alltså ser sig själva i de andra också. Man är en och samma. Man är i den här gruppen liksom. Och där, som vi var inne på innan, man formas ju jävligt mycket i skolan och inte nödvändigtvis av lärarna eller liksom kunskapen som man får från vuxna utan från från andra elever, från äldre elever och så vidare. Och då får man lära sig allt det här. Så man, du ska ta dem på rumpan, de tycker om det, du ska klämma på bröstet. Alltså alla killar har gjort det här. Mm. 99% av dem har så här, klämt någon på rumpan, tagit någon på brösten, tagit för sig. Vad är det man lär sig att man ska göra? Liksom. Man vet inte om att det är fel. Man får inte, alltså självklart ska man inte göra det. Alltså det är ju sunt förnuft nu när man är vuxen. Så det är klart. Mm. Man ska inte, såklart. Om jag går på krogen nu och så här, tjena, och klämmer någon på rumpan, så vet jag att det är så här, det där är, det är inte
rätt. Min tårn
är. Ja, men det är så här, man får räkna med att det kan komma en örfil eller en
rak höger. Det känns inte som att du kanske skulle ha lust att göra det heller i och för sig, eller?
Nej, alltså jag skulle inte gå fram till dem. Alltså
Alltså,
nej, men nu pratade vi om det också, så här, hur man förhåller sig till när det är okej att klämma någon på rumpan. Mm. Och det är mycket så här, det är kommunikation, så här, det är byta av blickar, byta av information. Alltså, det är egentligen inte svårare än så. Mm. Det är bara det att när man är 12-13, så då har man inte verktygen för att genomföra den här kommunikationen. Utan allt man har är pressen från andra liksom män eller pojkar i samma ålder. Mm. Och kanske pojkar det som är 1-2 år äldre. Och så har man då också musik och filmer där det hela tiden blästras ut att man ska ta sig själv på kuken och kvinnor ska göra det ena och det andra. Och så här, du vet, all information på vad man ska göra som egentligen inte är rätt att göra finns i musik och i film bland annat, som man liksom pumpas med dagligen. Och då grupptrycket från andra vänner så här, som inte heller vet att, eller som inte har verktygen för kommunikationen. Så då får man bara det här att man ska klämma dem på rumpan eller ta dem på brösten, för att det görs på filmer, det sjungs om på låtar.
Mm.
Och därifrån så växer det bara liksom. Mm.
Och det är din sanning och din självbild liksom.
Ja, alltså så är det, så har man gjort så här liksom. Så har de flesta pojkar gjort.
Mm.
Och sen så kommer jag gissa väl nu bara att tjejer kommer hem och så här, de tafsar på mig eller gör det här. Ja, men det är för att de gillar det, eller det är för att de tycker om det, eller allt möjligt skit som ni säkert har fått höra under årens gång, varför killar gör det de gör liksom.
Mm.
Och hur man får bort det nu vet jag inte. Alltså, jag tror att det kommer bli en generationsgrej som kommer försvinna, för att när vi var där och då och gjorde de här grejerna, då var det ju så här att det fanns inga internet, det fanns inga hashtags, det fanns inga andra liksom repressalier än att kanske någon lärare kunde säga, men sluta nu så här, eller är du med? Det var de enda. Det var
ingen som ringde till dina föräldrar och bara,
nej, så här,
Rodrigo och hans vänner har ett övergrepp så här, mot de här flickorna.
De har klämt dem på rumpen. Liksom
det vilket är totalt förbjudet. Liksom. Mm. Förhoppningsvis så blir det ju så.
Mm. Och då tänker jag att i framtiden så kommer ju i takt med sociala medier och så här, att man blir mer och mer, fan det är svårt, det känns kontroversiellt att säga att man blir mer connected till varandra, för det känns som att man bara blir connected till sina fucking telefoner
och alla sitter och stirrar
i skärmen. Det är dubbelt.
Precis, men i takt med att allt det här finns tillgängligt så får man information om att vad som är rätt, vad som är fel. Alltså den informationen finns mycket mer tillgänglig, och det om någonting är väl något positivt med liksom internet och sociala medier, bortsett från allt
rörelse,
som finns alltså, precis, alla connections man har.
Vad händer, den dynamiken, man dras med i en grupp liksom.
Ja, precis, så gör man inte det så här, då blir man ju en outcast typ så här. Då är man den som inte tycker om tjejer, eller då är man den som är en mes, eller då är man bög, eller vad fan det nu kunde vara, så att man kunde bli kallad liksom. Det var ju viktigt med tillhörighet. Jag vet inte om det är någonting som är biolog, eller hur mycket som är biologiskt programmerat och hur mycket som är samhällsstruktur. Att, för om man... Som, ingen av oss har levt stenåldern, så vi kan inte säga på stenåldern om judarna säger så. Men man får ju känslan av att tillhörighet var ju superviktigt.
Absolut. På den tiden
för överlevnad. Liksom, så här,
ja.
Så här, kontakt, tillhörighet, samhöre i gruppen. Liksom, och det är det man fick. Och även bekräftelse så här, på att det man gjorde. Så man har ju trott att det är så man gör. Och det är rätt liksom.
Mm. Just det, och just det här med att män umgås homogent då. Att det är viktigt, man vill ha bekräftelsen från en annan man. För bekräftelsen från kvinnan betyder
inte. Nej, exakt. Den betyder inte alls samma sak som så här. Och det är där man jämför sig själv med andra män. Det pratade vi också med Nina om. Så här, män jämför inte sig själva med så här, om du har en fräsklocka och jag inte har en lika fräseklocka så gör jag inte det med någonting. Men om min kompis har en fräseklocka och jag inte har en lika, för då fanns klockan fetare min. Nu har jag inte, jag bryr mig inte om klockan,
nej,
det minsta.
Nej,
men som exempel liksom, så att man jämför sig ofta med andra män, tydligen. Det är ingenting som jag reflekterar över heller förrän Lina påpekade det. Liksom,
men hur mycket, när jag lyssnade på den, det avsnittet, och jag tyckte det kändes så rätt liksom. Ja. Eller när hon väl sa det så kan man verkligen se att det är så. Och det som hon, den poängen hon gjorde var ju, som jag tyckte var intressant, det är att också det betyder att män har ett ansvar att liksom vara aktiva i liksom att krossa patriarkatet om man ska använda.
Ja, men alltså, det är det,
för det kvinnor kan inte göra, vi kan skrika oss hesa. Ja. Det är lite vår grej också, Maria gör, att vi pratar om mycket om att så här, det spelar ingen roll. Jag är ingen, liksom, vi har inte så stort intresse i att så här, sitta övertyga andra män om så här, tyck si, tyck så. För det är liksom inget. Det är klart att man har sina värderingar, men vi vinner inte något.
Nej, man vinner ingenting. Man vill ju få folk att inse på något sätt så att de själva kan så här, aha, få ha upplevelser och så här, se det här brister här och det här brister här liksom.
Men det är ju därför som det är så himla viktigt att vara obekväm, att våga vara obekväm, för annars kommer vi ju aldrig bryta med de här normerna. Annars så kan det ju fortsätta vara så här från generation till generation, och även om fast vi har tusentals hashtags och MeToo och allt möjligt, så kan det fortsätta ändå i praktiken liksom. Så vi måste ju våga bli obekväma. Och det är det som är liksom utmaningen. Alltså att...
Men för tjejer är det samma sak. Det är också jävligt onajs att inse alla gånger man har gjort någonting som man inte riktigt velat. Eller man inte har uttryckt sina åsikter för att man är tjej. Och det är inte så jävla kul att titta på heller. Alltså så här, mycket tid man har slösat. Det är samma sak. Det är ju samma sak för män och kvinnor. För att vi är lika mycket fångar i strukturen, fast på olika sätt. Så att, men jag håller med dig, det är obekvämt. Det är samma sak som vithetsnormen. Att så här, det är fett jobbigt att veta att man, om man nu har någon slags privilegium för att man är vit, eller kvinn eller man eller vad det kan vara. Det finns så många klass, det finns så många olika liksom, parametrar där, men det finns ingen väg runt det liksom.
Nej, alltså det är därför representation är så jävla viktigt. Och det är därför liksom man måste uppmärksamma så här, kulturell appropriering. Man måste uppmärksamma om vad det är för typ av etnicitet den personen, alltså vad det är för någon som är i TV:n liksom, eller vem det är som pratar. Vad det är för hudfärg, vad det är för ålder, vad det är för klass, vad det är för... Man måste göra den kategoriseringen liksom, för att bryta ner det här. Och uppmärksamma det. Och vi måste ju prata om det. Alltså vi måste bryta tystnaden. Vi kan inte hålla käften liksom.
Nej, men det händer ju massa saker nu. Alltså, bara att vi kan sitta. Vi är i samma generation, vi tror. Och jag menar, den här konversationen vet jag inte ens om vi hade haft för 10 år sedan. Alltså vi hade inte språket. Vi hade inte insikterna. Därför så var det en omöjlighet. Även om man vet.
Men för 10 år sedan.
Så kvinnor känner,
men tänk dig om vi hade suttit i det där rummet för 20 år sedan. Eller för
20 år.
Eller för 25
år sedan.
Men tänk dig om vi skulle sitta här för 25 år sedan. Ja, 25. Så här, vi skulle vara, vad vet jag, 13, 14, 15. Ja. Hur fan skulle det gå till?
Vi hade inte kunnat prata om det.
Jag skulle sitta här, skulle vara ett killgäng där bredvid som hetsar mig och tar på brösten. Och liksom, ni skulle säga till läraren, så här, tafsa på, är du med? Det är en konstig grej att tänka att det var så man kommunicerade. För att man har fått lära sig som liten, liksom, att så här gör man.
Alltså, de blir så ledsen, eller hur?
Ja.
Vad shit, vad kan den nya generationen göra med verktyg, med språk, med så här,
men Rodda, vi kände ju varandra när vi var typ, alltså ändå
ganska... Ja, ish, där omkring, alltså 16, 17, typ. Där omkring,
Hur kommunicerar vi då? Det var väl det scenariot. Det var ju typ det scenariot.
Alltså var det var väl mer
att, nej, vi var schyssta.
Vi var superschyssta. Men sen var det också, där fanns ju också säkert patriarkala regler som jag levde efter där, för att jag är ju god vän med din systerson.
Ja, exakt.
Så att ur en sån aspekt så hade du varit off limits. Ja. För att du var en annan mans släkting.
Ägodel, ja.
Är du med?
Ja.
Alltså, där var jag tvungen att respektera en annan mans egendom antagligen.
Ja, liksom. Annars hade du fått problem.
Ja, annars hade det blivit problem.
Det är
annars
ju
hade jag blivit tvungen att gifta mig.
Faktiskt äga henne riktigt. Och jag bara, nej. Nej, jag ska inte. Jag var rådd av att de
sagt. Ja, men det är så att jag hade blivit att möta med min kända.
Eller hur?
Du, det hände en grej på Röda rummet.
Röda rummet, det är inget Röda rummet. Han gör vilka småttingar alltså. Vi var ju verkligen ortkidsen som hängde in i stan.
Det var crazy.
Ja. Nej, men vi hade ju bra vibe också, för att du och Michelle är ju sköna. Precis. Och ni hade bra vibe. Men det var definitivt så att man lär ju känna någon via någon.
Ja.
Så är det ju, att det liksom... Ja, men det är lite som att, så här, som att någon har stått och pekat i den där... Det sport, du vet såhär. Ja, men du vet såhär, när man bara, ja, den personen vill jag ha i mitt team, den vill jag ha i mitt team. Och sen så är det så att jag var en del av det teamet.
Ja, precis, precis.
Så du var i samma lag.
Ja, exakt. Så då kan vi inte såhär motarbeta, alltså vi kan inte, ja.
Nej.
Det är crazy också, det är när man, typ om man raggade på tjejer ute, då var ju det också en grej såhär, tjejer brukade säga, som jag har killar brukade det vara såhär, som en sista utväg såhär, jag har snubbe, låt mig vara. Och då funkar det ofta för snubbar, så okej, hon har en snubbe, det är någon annans såhär, antingen så går jag bort härifrån för att det är någon annans, eller så utmanar jag den andra, och sen så tar jag den såhär, kanske jag kan liksom vara, så det är konstigt, för det var såhär, hon tillhör någon, hon tillhör en man, och därför backar man. Så det är så här konstiga grejer så här.
Men är det så? Är det så?
Alltså nu vet jag inte om det är
men
så.
Men då var det så.
Då var det så här
vanligt. Du respekterar man att någon
ja, det var superkonstigt. Det var så här, någon kunde komma tillbaka. Någon kunde komma tillbaka så här, vad hände så här? Hon hade snubbe. Aha, okej. Okay. Så här, det förstod man.
Då försvann
det. Då förstod man, ja.
Ja, hon är inte spenplan.
Men alltså, jag fattar för
nej, precis. Hon var, där, hon var liksom i en timeout-zon eller vad man skulle kunna
kalla det. Och är det inte grejen också? För så här, alltså, jag tänker så här, också beroende på vem hon är tillsammans med.
Ja, det är såklart.
Också så här, det ger ju henne en status.
Precis. Sen så var det ju också så här att, sen kunde man ju också, eller sen upptäckte man att i vissa fall spelade det ingen roll att hon hade så här snubbe. Så här, då kunde det vara så här, för det fanns vissa snubbar som var så här, nej men så kunde vara så liksom, som hade så bra munläder eller vad man skulle kalla, så att de kunde snacka om kul folk så här, så då kunde det vara omvänt, då kunde det vara så här, uff, hon är skön, så går och pratar med henne, så kanske någon kunde säga så här, men hon har snubbe. Och och så gick de fram och pratade med henne, och så var det vissa som
det blev en erövring.
Ja, det blev en, ja, det blev en ännu svårare erövring så här.
Det här att erövra är så jävla sjukt.
Konstigt ord.
Ja, men alltså så det är också så här att du men uppvakta som du pratade om. Alltså det är så här att
det är som i den där dansen någonting. Vi pratade om så här cueca, chilensk folkdans. Man imiterar en tupp och en höna. Inte helt och hållet, för det skulle vara helt sinnessjukt. Tuppen hoppar ju upp och så här hugger hönan med sina jävla vad heter det, de som
men det händer ju efter dansen. Det händer efter dansen.
Så där kommer det
spår. Ja, efteråt precis. Ja. Först huggen henne med sina sporrar. Herregud.
Ja.
Så brutalt.
Men det är ju riktiga så här reptilhjärnebeteenden. Alltså rovdjur, det lux. Ja. Nej men ja. Nej, alltså det är ju som att jag mår lite illa när jag tänker på det, riktigt.
Finns det någonting som du avundas kvinnor?
Du bara nej.
Jag måste tänka
det. Nej,
shit, vilken bra fråga. Jag har aldrig tänkt någonsin på det.
Vi tänker så här, om och jag föreställer mig.
Vi måste ju mäta sekunderna. Han
blir ju. Bearbeta.
Det finns ingenting hos kvinnan som skulle vilja ha det. Nej,
nej, men det är skitintressant.
Nej, men tänk på bungee.
Det är väl mer att ni har, att ni inte är lika emotionellt handikappade. Ni har tillgång till alla era känslor liksom. Medan vi måste så här, generellt, det är så här, är det här för konstig jävla känsla? Den lägger jag i bakfickan ett tag till. Så här. Låter den marinera lite.
Men så alltså, gör ni så på riktigt? Förlåt.
Ja, alltså, ja.
Jag tror att de måste göra det. De kan ju inte.
Och det är inte mer bara så att fan vilken konstig känsla. Det är så här, uff shit, det där var jobbigt. Man the fuck up. Det är så här, och sen så försöker man nollställa sig själv och gå vidare med liksom, vad det nu kan vara.
Emotionellt handikappad helt enkelt.
Ja.
Jag brukar ju typ säga det som ett skämt. Liksom, lite så här... Utan att mena det, men det är verkligen så jävla deep.
Nej, men alltså man har alltså berövat en människa sin naturliga habitat. Alltså sitt naturliga behov av att uttrycka känslor. Vi har känslor, människor. Och det har ju bara bestämt att halva befolkningen, de har inte tillgång till vissa känslor. Men de här får göra det. Det är så sjukt.
Det är weird.
Då har man ju kapat någonting. Man har berövat någonting.
Men du har aldrig tänkt på som den frågan som Irina ställer nu. Du har inte tänkt så här, på det tidigare, typ att så här,
alltså inte på ett plan som egentligen spelar någon roll. Det kunde väl varit så här, du vet, när vi var ute på, om vi gick ut och festade när vi var ute och var aktiva under vår liksom så här, sena tonår eller vad fan det kunde vara. Så här skitgrejer som att tjejer får gå in gratis på ställen. Men även de grejerna var ju en struktur som på något sätt jobbade för någonting annat. För kanske vinstdrivning på stället. Mer tjejer, mer killar. Killar köper drinkar till tjejer. Den gamla liksom, hela den grejen. Så att inga egentligen, inga riktiga grejer att vara avundsjuk på. Egentligen inga riktiga grejer som spelar roll i livet. Liksom.
Men det här emotionella är ju en stor grej.
Det är en superhändig grej. Men det kommer ju kappen liksom, om man inte uttrycker alla sina känslor. Det kommer leda
sig. För du kan ju inte sluta vara människa. Bara för att du liksom blivit fostrad in till en roll, så tar inte det bort det faktum att du är människa. Det är ju det, alltså jag är helt övertygad om att det är därför män är så våldsamma och liksom fucked up på så många sätt. Nej, men det, för det är liksom att inte tillåtas att vara den du är. Alltså det är som att liksom förtrycka sin sexualitet eller vad den som definierar dig. Att så här, ta bort vissa delar av dig själv. Det är inte mänskligt.
Men vilka pratar du om känslor idag?
Alltså nu har jag ju en podd, så att vi blir mer eller mindre tvungna att beröra sånt nästan i varje avsnitt liksom. Vare sig det är tema vi själva har om problem som händer i våra liv, eller om det är lyssnarbrev som liksom kan vara vad som helst egentligen. Så vi, just nu, de senaste 2 åren har jag pratat mer om känslor än vad jag gjort i hela mitt liv, ungefär.
Så att, ni är väldigt bra på, tycker jag, på att vara transparenta också. Och det var en av anledningarna till att vi tyckte att du passade bra. För att ni är så transparenta. Ni pratar om era känslor och ni stöttar varandra mellan män. Och det, alltså för mig är det så här, det är de förebilderna. Och sen man vill se i samhället. Och det handlar inte om att vara perfekt. Det handlar om att vrida och vända på koncept och idéer och vara öppen. Jag tycker verkligen att ni är öppna för att liksom för nya, alltså synvinklar. Och i att se att ni växer, så reppar ni att det går att ändra. För att visst, vi kan forma små pojkar, men vi är ju fortfarande, det finns så många män som Men känner du att du har mått bra av det här? Att prata om dina känslor?
Ja, absolut. Såklart. Det är som vi var inne på innan. Annars ackumuleras det. Och sen så, man måste ju lätta på trycket. För att annars blir det ju så här för mycket. Och sen så kan det manifestera sig vid helt fel tillfällen. Liksom. Man vill ju inte sitta och köra bil liksom, och sen så från ingenstans börja liksom så här. Eller göra någonting annat. Och sen så, det är viktigt helt enkelt att lätta på trycket.
Men hur har responsen varit från män då? Om vi tänker att män ska vara med och liksom reppa och ändra. Har ni, ni har ju väldigt många manliga lyssnare. Känner ni att ni, just det här att ni pratar om känslor. Ni kanske inte säger att ni pratar om känslor, men ni är ju engagerade. Vad har ni fått för respons?
Vi får ganska bra respons. Framförallt kring den efter den här Nina-podden vi hade. Jag minns inte ifall det var i den vi pratade om det, eller om det var något lyssnarbrev, men där någon hade berättat att hon tyckte att det var obehagligt att gå förbi en bänk på väg till eller från gymnasiet, så ut i Kista gymnasiet, för det var så här byggarbänken. Och där satt alla som pluggade bygg och så här och busvisslade och kommenterade folks utseende. Och då var det någon som själv hade suttit på den bänken så här, som byggare, som liksom hörde av sig och bara shit, man fattade inte så här att man gjorde det här. Så, utan det var en del av hans, liksom, för att vara med i gruppen, få tillhörighet, så var det en grej att sitta där i bänken och kommentera tjejers utseende liksom när de gick fram och tillbaka där. Så att vi får ju respons från folk som blir påverkade av det vi pratar om.
Såklart. Gud, alltså bilden jag får i hjärnan direkt när jag tänker, det är ju så här, gå fram till de här snubbarna och bara, vad fucking är det ni håller på med? Alltså jag flippar ju. Det är ju det som har varit mitt problem. Att jag har ju så här svårt att hålla tillbaka. Alltså jag har ju sagt till så här byggarbetare så många gånger.
Men det spelar ingen roll. Typ, det är noll effekt, de garvar ju. Alltså jag är i Latinamerika. Jag har sparkat ner killar på gatan. Och vet du att folk omkring en garvar och bara, haha, du blir så arg, du bryr dig så mycket. Man bara, jag blir precis liksom förolämpad. Ingen reagerar. Men det spelar ingen roll, för att just det här som det Nina säger, det är att Det du framstår som, det är just, du är en hysterisk tjej. Mm. Som har mycket ändå känslor. Ja. Liksom. Alltså, i den,
men så kan det vara, men liksom, jag tror faktiskt ändå det får en effekt. Alltså. Jag tror att det, de vill ju gärna förminska det, men jag tror att det ändå gör så att de går därifrån eller går hem.
Och den sen byggarbetaren kommer ju antagligen tänka en extra gång innan nästa kommentar.
Ja.
Sen så behöver inte det, alla reagerar inte som du antagligen, så då kanske han skiter i att kommentera 3 eller 4. Ja. Men sen så 15 så kanske han testar igen och så är det någon som stretar emot och då fortsätter han.
Ja, exakt. Men jag tror någon reaktion får det ju, tror jag definitivt. Ja. Alltså. Men alltså, eller jag vill hoppas, eller jag är helt övertygad om att det är
men saker och ting går ändå framåt. För jag kan ändå säga att Latinamerika, så det varit, jag var yngre så var det, var katastrof.
Mm.
Nu är det absolut inte samma sak längre. Det är inte, alltså catcalling är inte så. Jag tror fan catcalling i New York är värre än i Ecuador där min pappa kommer ifrån.
Mm.
Men det är, alltså själva kulturen är mycket mer insprängd med machismo och sådär. Men alltså saker och ting händer ju fast man inte riktigt kan se det.
Men hur, Rodda, hur skulle du, alltså om du får så här ditt drömscenario, om du skulle få vara 12-13 år igen, hur skulle din konstellation av så här polare se ut och hur skulle ni typ bete er till skillnad från hur det var när du var liten? Alltså om du får göra om scenario, tänka om från början typ och så här, hur skulle alltså, du ha mått bättre?
Då?
Gråter gruppen. Sitter rökrätan och bara, det är lugnt, precis. Din näsa är fett vacker.
Ja. Jag hade väl haft en mindre näsa i rökrätan.
Vi hade väl en första kostra till att inte förelämpa män. Ja, just det.
Ja, eller hur? Alltså, jag hade väl haft cash, jag kunde operera.
Jag tänker att om jag hade varit 12 igen där och då, så tror inte jag att någonting hade ändrats, för att vi hade inte haft tillgång till informationen, för att man hade ju fått den på samma sätt. Hade jag varit 12 idag, då hade det ju varit en annan grej, men då ser man ju allt som händer med alla hashtags och så här, hela den grejen som håller på just nu.
Mm.
Så då blir ju det, då har man ju, då hade man ju haft föräldrar som också hade varit medvetna om vad som händer, och då hade de förmedlat ner det antagligen. Mm. Man hade haft lärare som hade varit medvetna och då hade de förmedlat ner det. Liksom. Och det hade ju hänt i alla hushåll. Och det hade förhoppningsvis gjort att man hade haft en sundare könsroll, eller vad fan man ska kalla det, jag vet inte.
Absolut.
Tror jag liksom, men hade man bara gått tillbaka så tror jag att det hade blivit samma sak. För samhället var som det var.
Men om du får drömma typ av så här, om du, alltså, ja men nu blev det rökrute scenariot liksom, men om du får så här, eller jag tycker jag hade ändå ganska blandad grupp av, alltså konstellation av vänner. Jag hade rätt många killkompisar och tjejkompisar. Jag kanske hade mer killkompisar än andra tjejgrupper. Alltså nu är det så här jättegeneraliserande, men jag har väldigt många killkompisar. Men så det hade jag velat ha kvar, fast jag hade velat kunna prata mer känslor med mina killkompisar. Eller jag tror att jag försökte. Ja, men vi var lite inne på det innan också, att så här, jag tror att jag mer har blivit så här chockad av att så många män inte har kunnat uttrycka, och då har jag bara dragit ur och sen typ kanske blivit frustrerad ganska många gånger, fast i äldre dag liksom. Jag önskar att jag hade kunnat, alltså att de samtalen hade kunnat fått vara friare i yngre åldrar. För det är som vi säger, jag har tänkt om för 25 år sedan, om vi hade kunnat sitta för 25 år sedan, då hade ju vi varit mycket mer elevated idag och kanske pratat om andra grejer liksom.
Då hade inte det här varit en konversation.
Nej, precis.
Så hade du många tjejkompisar, eller hur?
Alltså mest killkompisar. Man hade ju tjejkompisar, men de var ju så här. De var ju, alltså det fanns ju. Nej, men de var ju,
var det friendzone?
Nej, men det kunde vara.
Men
här är ju grejen också, man får skämta om vad som helst, så länge man gör det i rätt forum liksom.
Det här är rätt forum. You better believe it.
Men det är klart att det fanns tjejkompisar, men det var ju, i och med att vi pratade innan om att killar är homogena, så var det ju till största dels killar, så kanske det var 2-3 tjejer som ville hänga med killgruppen liksom. Så det var ju mycket, på den tiden var det så här, man var på ungdomsgården eller så träffades man i någon så här parklek, för där kunde man dricka eller det fick man inte göra på ungdomsgården. Man hade så här alkometrar och sånt där, så här, när man just kom dit, och så fick man blåsa, och om det liksom pep, då fick man hänga på ungdomsgården. Så då hängde man väl på så här parklekar och så kanske grillade eller drack bärs och så här tjurökt och testade sig fram i livet liksom.
Ja. Ja, men det är sant.
Så alltså, det var ju typ så, men så var det alltid lite tjejer så här. Man var på gården och så var det tråkigt. Där vi drar till parken och så här, det är typ det är fest på någon jävla park så man, och så gick man dit och så hade alla fått så här, lösa sin egen sprit eller öl eller vad fan det kunde vara. Och så var man där och så var det fest. Fest. Så här, man stod i en jävla parkbänk. Ja. Och så var det massa så här fältassistenter som gick runt och så här, de visste ju alltid vart festerna var så här, de gick ju bara runt lite, de visste vilka ställen man hängde på.
Ja.
Så de dök alltid upp där och så var det så var man där och så drack man liksom. Ja. Det var främst snubbar men
ja,
en och annan tjej liksom.
Och det är ju som det här med The Mask We Live In, den här dokumentären, att alkoholen liksom, att det är också en del av den här patriarkala, alltså det bidrar ju någonstans
till. Det mjuknar till upp snubbar så att de får den här tillhörighets- eller mer lite så här kärlekskänslomässiga grejen liksom.
För då kanske man kan varandra kramas och gråta lite. Ja. Alltså då är det
okej. Okay. Ja. Man är förr så var det
allt okej.
Okay.
Ja.
Då är det legitimerat det liksom.
Men han var gråtfyller.
Ja. Han ringde sin tjej och grät när han var full. Men det var för att
han var så full så han grät.
Säg till din kompis att vi ska supa ner sig istället för att sätta sig i en bil.
Varför grät du för? Jag är så jävla full.
Ja, precis.
Typ, det är ju också helt sinnessjukt. Mm. Alltså, det finns så många grejer där som är så fel.
Ja.
Det är helt sjukt.
Ja, men mjukare killar men mer intakta med sitt känslospektra liksom. I framtiden förhoppningsvis.
Mm, jag tror att det kommer hända jävligt mycket grejer alltså.
Mm.
Min dotter kom hem, hon är 13 år, hon kom hem och berättade att de pratade om hur reklam och media
Det är ju nakna kroppar överallt.
Ja, hur kvinnor sexualiseras och hur män liksom. Hon är 13 år. Mm. Och jag bara, ha, var det en kvinnlig lärare? Hon bara, nej, han heter Henrik.
Mm.
Jag bara, yes.
Hen heter Henrik.
Han heter Henrik. Ja. Exakt. Mm. Men så det händer nu. Alltså, lärare är mer engagerade, vuxna och allting.
Mm.
Så det ändras ju. Men vi är ju fortfarande skadade. Vi kanske kan reparera oss.
Ja, kanske.
Mm.
Jag tror det är bra det.
Ja, men tack. Alltså för att du ställde upp så jävla fett och träffa dig
också. Ja, tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, tack för att du fick komma.
Ja, tack alltså.
Fett. Hörni, lyssna på handen på hjärtat om ni vill get educated on stuff. Alltså, fett roligt.
Då får
ni,
do it.
Då får ni höra Ronny hans rätta habitat.
Ja, precis.
Ja, visst
jag blir äggad av andra män.
Nej, det är inte fan. Det är nice alltså.
Okej.
Okej, ciao.
Bye-bye.
Vad nice det var att prata med Rodda alltså.
Hur fint. Alltså så fint. Helt galet.
Nej, det var skit nice. Ja, jag håller med dig. Det var jävligt kul. Det var många skratt och det var så här latino mode i studion alltså.
Ja, verkligen.
Det var jävligt fint.
Ja.
Men du Maria, vad ska vi snacka om i nästa avsnitt?
Då ska vi prata om kvinnlig självbild. Liksom del två tänkte vi, för att vi känner oss inte riktigt klara med den biten, och eftersom att vi också dessutom ska prata om, vi har två delar med manlig självbild, så nästa liksom som kommer längre fram med Samuel då, Konraki.
Precis, det är Samuel Stenberg Silla som aka Konraki som är rappare från Lund och Malmö ska man kunna säga. Han kommer också snacka om sin historia. Så att vi har en fortsättning, en uppföljning på manliga självbilden. Det är mycket det här, för det ligger så jävla mycket tiden.
Men precis, det var ju det. Det var det vi kände. Och då tänkte vi så här, vi måste prata mer om kvinnlig självbild också. Och liksom inte bara utifrån oss privat, utan mer så här, ta det till det generella, det strukturella. Hur det strukturella i patriarkatet påverkar vårt beteende. Och hur vi som kvinnor förhåller oss i olika sammanhang och så vidare. Så nästa avsnitt handlar om det. Kvinnlig självbild del 2. Så lyssna vidare allihopa och tack för det här avsnittet. Fortsätt lyssna på det divina surret.
Hör av er till oss på detdivinasurret@gmail.com. hooka med oss på Facebook och Instagram as per usual. Och ta hand om er fett mycket. Kärlek alltid.
Kärlek alltid.
Ciao.
Massa pussar.
Ciao, ciao, ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.